life er vikt og elskling. Rasmus gillar seg Raff og Gosling. Patrik er kvar i 80-talet, og Hannes er en hobby. Filmixen, der de pratar om film. Filmixen, der de pratar om film. Filmixen. Filmixen, der de pratar om film.
Då säger vi hej och välkomna till Filmixen, podcasten där vi pratar film.
Yes.
Och med mig, Rasmus Folkman, så står
Patrik Lindholm
och Viktor Järner.
Ja. Yes.
Och vi står på en övergiven Skandia foyer.
Ja, precis.
Spela in det här avsnittet.
Ja, vi frågade en snäll person
oss in
här.
Ja. Efter nattens inbrott.
Ja.
Ja, i presspassen så gjorde hela jobbet.
Ja, precis. Ja. Men nu får vi stå här i alla fall och det är jättebra. Så vi försöker att spela in ett avsnitt helt enkelt. Och vi ska väl börja med att säga vad vi nyss såg.
Ja, vi såg precis Flight av Robert Zemeckis med Denzel Washington.
Jag tror vi har väl snackat lite om den här tidigare i podcasten.
Ja, jag
vet att trailern kom ut.
Precis, och du var så jävla begeistrad.
Ja, jag var otroligt sugen på den just eftersom
What Life?
Ja, precis, What Life, den repliken i trailern är helt fantastisk. Och sen,
som de har ändrat,
som de har ändrat lite i filmen. Ja. De har liksom censurerat den lite i trailern. Precis. Nej, men alltså jag var otroligt pepp just, eller framförallt för att Robert Zemeckis, så alltså ända sen Cast Away har ju han varit borta från live action film och bara gjort motion capture filmer. Så att han har ju helt enkelt varit en animerad snubbe kan man säga. Och nu kommer han tillbaka till The Land of Living och gör en live action film igen. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
Jag kollade på DP30 med honom.
Och han är jävligt torr alltså.
Ja, jag tycker han verkar fruktansvärt dryg.
Det är
han känns ändå som en sån här snubbe med väldigt livlig fantasi och
ja, för Flight var väldigt speciell. Men vi ska gå in på mer på den senare i podden. Vi ska först gå igenom vad vi har sett lite sådär sen Rust and Bone som vi pratade om senast.
Ja.
Yes.
Och
jag kan väl börja då, för jag var inte med i förra avsnittet.
Ja, precis.
Och kan väl säga det att, så att jag har ju lyssnat på det som en lyssnare den här gången, vilket var väldigt trevligt. Jag gjorde ju en liten cameo i avsnittet bara via telefon där. Men nu är jag tillbaka, kan väl säga då att ni pratar ju exempelvis om den här sydkoreanska filmen, vad heter han, Kim Ki-duk.
Ja, precis.
Kim Ki-duks film Pieta, eller Pieta, eller hur man nu uttalar den här filmtiteln.
Pieta.
Det är en ständig fråga i mitt huvud.
Pieta.
Pieta, exakt. Och då nämnde ni det också, att jag tyckte den var helt värdelös. Att jag satte 1 av 10 på den och att ni säger att men då, och sa ni att han överdriver. Ja, men det men gör det, jag verkligen inte.
Det gör han.
Ja, alltså jag tycker verkligen den var så fruktansvärt dålig. Jag sov en bit under filmen och jag tyckte, alltså den filmen gav mig verkligen ingenting. Så jag har egentligen ingenting mer att säga. Det Pieta, Kim Ki-duks Pieta, den tillhör de absolut sämsta filmerna jag sett.
Tycker att den är liksom, alltså dålig, alltså,
den är dålig.
Du sa att den inte gav dig något alltså, men betyder det mer att den var liksom rätt intetsägande, eller känner du att
dels var den intetsägande, sen den är helt totalt amatörmässig liksom i utförande. Typ kamerarbetet exempelvis så här, jag och vi satt ju med en annan kompis då, en kille som heter Max, och vi båda tittade på varandra under visningen, exempelvis när det är en zoom i början av filmen. Det måste ni reagerat på också, som så här hackar ut.
Det är några sådana under hela filmen.
Precis,
så här, så här,
kamerarbetet
är som att, zoom, eller
precis, liksom. Det är som att Kim Ki-duks Kim Ki-duks nyfödda son har skött kamerarbetet lite.
Men
så känns det.
Var inte det ett konstnärligt val?
Ja, det är mycket möjligt, men det suger hur som helst. Alltså även om det är ett konstnärligt val så är
alltså
det totalt
det som jag inte gillade med det var att det liksom, det låg inte i linje med filmens,
nej,
alltså resten av filmens estetiska. Alltså,
det kändes ju mer Cloverfield eller
Alltså det jag känner är att jag brukar,
eller
alltså,
filmen Monster skulle också kunna Monsters.
Ja.
Jag brukar ju verkligen
digga alltså digitalt foto. Det brukar jag alltid pusha för, alltså digitalt foto, som det som Soderbergh gör med sina filmer exempelvis. Men just när det gäller Pieta, då var det samma grej som med Balladen om Marie Kröjer exempelvis, att fotot är helt dött. Alltså det har verkligen ingen karaktär, inget liv. Och det tyckte jag var samma med Pieta. Så att jag var så otroligt uttråkad. Och filmen var 1 timme och 40 minuter lång. Mm. Den kändes som 2 timmar och 40 minuter lång, minst. Alltså jag hade inte en enda rolig sekund i den, alltså inte en enda underhållande sekund i den här filmen. Den gav mig ingenting. Och som sagt, den tillhör det sämsta jag har sett i filmväg på 10 år minst.
Ja, intressant. Ja.
så jag behöver inte säga mer om den. Alltså, sen vet jag att ni pratade lite om End of Watch också. Mm. Och där är det precis tvärtom för mig. Jag älskade verkligen den filmen. Och det är väldigt nära en fullpoängare för mig, måste jag säga. Den här polistriden med Jake Gyllenhaal och Michael Peña. Som båda är, alltså hela den filmen som ni snackade om lite förra avsnittet. Det är just kemin mellan de två som är så otroligt bra. Alltså det är just det som gör filmen, alltså det som höjer filmen över en vanlig polistrill, det kan man säga.
Mm.
Det är just, jag gillar det här de har gjort med found footage-grejen. Och sen så gillar jag också, alltså just det här, alltså skämtandet, känslan mellan Marco Peña och Jake Gyllenhaal när de sitter i polisbilen och håller på att snacka om sitt arbete. Och det här att man involverar liksom deras kärleksrelationer och allting också. Det är så att det är en väldigt skön kontrast där mellan det här, de här gängen i filmen som säger fuck, alltså det är varannat ord i det de säger är fuck. Och sen så liksom det resten ut filmens ord emellan
fucking fuck.
Precis.
Fuck.
Så pratar de ungefär, yes. I en
år. Det låter som en välskriven dialog.
Det blir lite jobbigt ibland kan man säga, men det är ju ändå det här att man ska ju inte tycka om antagonisterna, och så är det ju, så att man stör sig ju på dem. Mm. Och det liksom är ju ändå till filmens fördel på något vis.
Mm.
Så att End of Watch, jag verkligen avgudade den.
Ja, du tyckte jättemycket om den. Jag ska se den på Moviesins förhandsvisning nästa vecka.
Det är tråkigt att ingen av er två har sett den.
Ja.
Det är ju,
vi valde att gå och se dem lite mer små filmerna.
Ja, som, precis. Bad idea.
Eller,
ja.
när den här ändå dyker upp på bio snart så känns det ju...
Och den har ju landat på The Pirate Bay nu också, så att...
Ja, jag tänker gå och se den på bio ändå.
Ja, funderar, alltså,
tycker för övrigt att våra lyssnare kan komma på Moviesins förhandsvisning som är onsdag den 21 eller 22.
Absolut, alltså, om man får chansen att se den här filmen på bio så är det ju helt klart där den ska ses.
Det är
alltså,
ju verkligen gratis också. Så det
ni kan vinna och bli Rasmus plus en.
Ja,
skicka in en motivering till filmixen@gmail.com.
Ja, precis, det tycker jag. Har du något mer som du vill ta upp? Eller var det dina 5 minuter?
Nej, jag kan väl bara säga att Rust and Bone också snackade ni lite om. Det var det som var huvudfilmen i avsnittet. Jag tyckte den var jättebra också. Jag har inte jättemycket att säga om den. Alltså, den var bara, det var i, alltså inte lika bra som Un Prophet, men nästan i den klassen. Jag sätter också, det är en 4 för mig. Alltså fantastiskt skådespel och...
Lite så här efterhand känner jag att den filmen, det är inte en film som jag kommer gå runt och tänka på så mycket.
Inte, alltså jag kände snart att den har växt i efterhand. Mm. Jag vet inte, jag har fått starkare känslor för filmen nu än vad jag hade direkt efter faktiskt. Så jag vet inte, det ska bli intressant att se när året ska sammanställas.
Det ska bli intressant framförallt att se vad det är för film som kommer vinna. För den är väl också med i competition.
Nej, det är
den inte. Är open song.
Ja, jag kommer ju gråta blod alltså, om Pieta tar det i alla fall. Så den saken är ju säker.
Men den är inte competition.
Nej, den är inte kanske.
Nej, det tror jag inte. Han har ju väl gjort fler än...
Pieta alltså, hade jag för mig var en frontrunner liksom för...
Varför jag har gjort max 3 filmer som regissör
för honom med i competition. Just det. Då är han,
så
då är
Kim
han
Kiduk borta. Tror jag har gjort fler än så.
Men just nu efter jag sett filmen så kan jag inte förstå. Alltså, jag skulle ju se den när jag var på Venedig Filmfestival. Men missade den där på grund av ett tekniskt fel som gjorde att det inte fanns några engelska undertexter.
Ja.
Och då var det verkligen sorgen för mig att jag missade den här filmen. Särskilt sen i efterhand när jag fick reda på att den hade vunnit det stora priset. Dock en walkover liksom för att The Master inte fick ta priset. Så det var jävligt tråkigt. Men jag verkligen tyckte det var supertråkigt att jag inte hade sett den. Men nu så här i efterhand känner jag ju att jag hade inte velat se och alltså velat genomlida den upplevelsen i Venedig. Då gör jag det heller här.
Ja, det var ju tur i alla fall. Ja. Om vi ska gå vidare till de filmerna som vi har sett innan Flight som vi såg idag. Så Patrik, vad har du sett? Eller vad har vi sett?
Du och jag var ju såg i tisdags eller när det var. Vi såg ju filmen Smashed. Som jag såg fram en del emot. Jag hade inte så höga förhoppningar på den. Men jag var väldigt sugen på att se den.
Ja, framförallt. Det är ju framförallt Aaron Paul.
Ja, precis.
Eller som, är det verkligen?
Ja, men som han, ja, det, han gör ju som... sin... Han gör väl sin liksom första stora... eller det är inte en stor film, men han gör sin första stora roll i en lång film.
Ja, precis.
Och
det är Breaking Bad.
Ja, precis. Det är han som spelar Jesse Pinkman i Breaking Bad. Och vi älskar ju alla Breaking Bad, och därför var vi jättetaggade på Smashed. Och det är alltså en film där, som handlar om ett rätt ungt par, kanske, vad kan de spela, 25-30. Och de är båda alkoholister, och tjejen är i paret, eller frun, bestämmer sig för att sluta dricka.
Ja, alltså hon är ju nästan den som är värst. Mm.
Fenomenal skådespelerska Elizabeth
Mary Elizabeth Winstead.
Ja.
Och grejen är att det var just det jag reagerade på när ni sa att det är liksom Aaron Paul som är själva dragkraften med den här filmen. För mig är det alltså 100% Mary Elizabeth Winstead ändå. Även om jag älskar Aaron Paul i Breaking Bad och sådär, så är det ändå Mary Elizabeth Winstead. Och just det att hon har varit kanske så här en skådespelare som man kanske har placerat på mediokerskalan tidigare.
Ja, men liksom när jag tänker på henne så tänker jag så här: The Thing prequelen och...
Ja, exakt, man tänker på sådana filmer. Sen det som är roligt med det som gör att man dras åt Smashed, för mig i alla fall, det är just det att man har hört så otroligt mycket bra om just hennes prestation.
Ja, precis.
Att folk säger att det här är en Oscarsvärdig prestation och att det här kan kanske skjutsa hennes karriär, alltså många trappsteg på en
film. Jag försöker att inte läsa på så mycket innan jag ser filmen. Jag tycker att det är mycket roligare att gå på festival på det sättet, att man bara går in på visningen och vet inte riktigt vad man ska få. Så jag visste inte att Mary Elizabeth Winstead hade blivit så hypad inför den här filmen.
Men hon
var ju verkligen superbra i den här
filmen. Ja, det är väl liksom det bästa med filmen.
Aaron Paul fick ju inte jättestort spelrum direkt.
Nej,
han var ju en väldigt
inte.
Fast karaktär.
Det finns typ några scener mellan just de två som är riktigt bra.
Ja.
Där de båda får liksom spela ut. Men det är, framförallt är det ju Mary Elizabeth Winstead som bär filmen. Det handlar ju mest om henne. Och liksom det är hon som får ta på sig de tunga scenerna.
Ja.
Och sådär. Och hon gör det riktigt bra också. Så.
Det märks ju att han har fastnat lite i sitt fack här om dagen. Ja. Han är ju Jesse Pinkman.
Han är the skinny druggy.
Jo, men det känns
the lovable screw up.
Nu spelade han liksom någon form av journalist. Och det tycker inte jag alls kändes... alltså man tyckte väl att det var lätt okej sådär, men... Men han kommer ju alltid vara Jesse Pinkman.
Ja, absolut. Och jag skulle säga då att jag...
För han agerar ju likadant. Han har samma rörelsemönster och sånt som när han spelar Jesse Pinkman.
Ja.
Så jag antar att han alltid är Aaron Paul då, kanske.
Ja.
Jag vet.
Och bara för att klara det då, så jag har inte sett filmen.
Nej.
Och tycker det är jättesynd faktiskt. Alltså jag som de många till lyssnarna vet, så är jag bara uppe här nu under filmfestivalen på helgerna. Och det har ju resulterat i då är att Smash blir en av de väldigt få filmer ändå faktiskt. Jag har ändå lyckats pressa in så mycket som möjligt utav det jag vill se verkligen.
Grattis gubben, blogga om det.
Tack så jättemycket, Rasmus. Nej, men som Smashed är den filmen, en av de filmerna som har fallit utanför mitt schema i alla fall. Så att den var helt omöjlig att pressa in. Så det är synd. Men det är bara att den dyker upp på annat håll.
Yes.
Ja, och vi tycker båda att det var en bra film, men inte mycket mer än så.
Nej, precis. Jag tycker att den har lite så här, tonproblem. Jag kände redan innan, för att det såg så att det var typ lite drama-komedi. Och jag kände liksom med den premissen som var, så kände jag, nej, här bör det inte vara någon komik inblandad.
Nej.
Och det är väl kanske det som jag tycker skär sig mest i filmen, när man försöker liksom... man försöker skoja till det, eller liksom att det ska vara... Det är lite mörkare humor, men det är ändå så här så att... Även om man sitter och skrattar lite åt grejer som egentligen är ganska tragiska. Och även fast den är liksom tragisk också i vissa stunder. Så jag vet inte, det blir lite sådär ibland.
Jag har faktiskt tänkt mycket på just den där biten. Alltså det här man säger om tonproblem.
Ja.
Och att nu när vi har gjort det här ett tag. Alltså vi är inne på mellan 60 och 70 avsnitt nu. Och då är det ju alltså just det här med tonproblem. Det är ju ett återkommande problem, tycker jag.
Ja, precis.
Alltså,
du har lite problem med rösten. Eller?
Ja, precis. Ja, det brukar jag också ha. Det är som sagt jag och Ryan Gosling där. Men i alla fall det här med tonproblem just i filmer. Att det verkar vara... en av de absolut svåraste grejerna som vissa regissörer liksom har så grova problem med. Och sen då märker man en regissör som exempelvis Quentin Tarantino. Alltså det han lever på är ju att han bemästrar det liksom. Just att blanda de här tonerna, alltså just det här brutala våldet och komiken liksom.
Och
när det inte funkar så faller filmerna.
En dramakomedi som lyckas blanda både komik och tragik.
Exakt.
Är det bästa.
Crazy Stupid Love.
500 Days of Summer exempelvis.
Garden State.
Ja, det finns jättemånga exempel. Och de filmerna, det är de som blir bäst. Så är det.
Jo, så det är därför jag älskar genren dramakomedi. För att det, när det slår rätt, slår det så jävla rätt verkligen.
Så att där hör ni, blivande filmmakers. Alltså det är tonen. Tonen är A och O.
Mm.
Gud vad varmt det är.
Q&A med Victor.
Ja, det är lite bastu här, lite
ändå gör den ändå som sån t-shirt. Ja. Men ja, på tal om tonproblem, vi såg ju efter den såg vi The Sessions, eller Mitt längtande hjärta. Och den tyckte jag också hade en del tonproblem just. Den handlar ju då om John Hawks spelar en paralyserad, nästan helkroppsparalyserad, polio drabbade han väl.
Och det är väl bara huvudet han kan röra på.
Ung ålder, ja precis. Så han ligger i en sån här hjärnlunga i sitt hem som liksom sköter andningen åt honom. Han kan vara ute ur den typ kanske 3-4 timmar om dagen eller liksom i olika pass. Ja, det handlar egentligen om att han har ju levt i det här tillståndet sedan han var typ 5-7 år eller något sånt där. Han drabbades av det väldigt ung i alla fall. Så att han har liksom, han är väldigt kåt. Han har aldrig haft sex, han är oskuld och liksom aldrig haft någon sexuell upplevelse överhuvudtaget. Och han blir så här väldigt kär i assistenterna som kommer, de kvinnliga assistenterna som kommer och tar hand om honom. Och han tycker att det här börjar bli ett problem, han måste göra någonting med det. Och sen han får väl uppdrag att skriva en artikel. Alltså han är ju typ någon sorts...
Han är ju journalist, ja. Och har väl gjort sig en karriär. Det är en sann historia,
ja.
Och han har gjort
Mark
sig...
O'Brien inte.
Ja precis, och han har gjort sig en karriär genom att skriva artiklar med ja, han håller väl en form av pinne med munnen och sen skriver han på en skrivmaskin.
Ja, precis.
Sina artiklar.
Det tar ett tag.
Ja, det kan jag säga.
Eller alltså jag antar att han kanske diktar ner eller liksom så här, vad säger man? Alltså att man berättar för någon som
transkriberar typ.
Ja, att någon annan transkriberar det han säger. Så fungerar det säkert. Men alltså, filmen var inte så mycket så.
Det låter ju lite fjärilen i glaskupan mode, men det är ändå inte riktigt så illa.
Nej, alltså, så illa är det.
Det, men ändå det här att kommunikationen är begränsad på något vis.
Liksom. Ja, precis. Mm. Och om vi ska gå in på vad du tyckte om den filmen då?
Ja, men jag skulle bara säga han... Okej, vi behöver kanske inte dra mer så. Men han börjar träffa en sex... terapeut kan man väl säga.
Helen Hunt va?
Ja precis. Mm. Och de har då sessions tillsammans, därför filmen heter The Sessions. Mm. Där de liksom ska ha en liksom sexterapi och hon ska ha sex med honom.
Ja.
Det är ganska intressant det där, för hon är ju lite av en prostituerad, för han betalar henne för att, men hon är ju liksom en professionell, alltså terapeut som liksom, fast hon fokuserar på liksom sex och handikappade liksom.
Precis, hon försöker ju förklara skillnaden där i filmen på en prostituerad och det hon gör. Absolut. Men det är en helt annan diskussion, men prostituerad är ju...
Men är det en valid förklaring, tycker ni, som publik?
Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker ju att det är prostitution att spela in porrfilmer också. Man får ju också betalt för att ha sex. Det är ju samma. Det är, så, det är bara så här en definition av ordet. Så jag tycker inte att det spelar ingen roll. Så här. Man köpte ju att hennes jobb är legit.
Ja. Det är ganska fint på något sätt ändå, liksom att hon... Fast det är ändå så här väldigt weird stämning när hon bara... Ja, nu ska jag ta på din penis här.
Och det, man känner ju att det är väldigt osjälviskt av henne. Att hon skänker ju nästan sin kropp for a good cause. Mm.
Mm. Men alltså, är filmen väldigt explicit liksom? Eller?
Ja, alltså det är väldigt öppet. Man får se liksom Helen Hunt bara så här. Ja, nu kan jag så klär hon av sig helt naken. Liksom.
Ja, man får se hela hennes kropp.
Ja, och så lägger hon sig bredvid honom och så här, ska runka av honom och hålla på. Mm. Så den är ju väldigt öppen så där. Och men ja, som sagt, det är... Det finns en del tonproblem i den där också. Man blandar in lite mycket humor och det blir så att man skrattar åt det här när det uppstår lite så här pinsamma situationer i sängen och sådär. Men jag tycker ändå att den är ganska fin på sina ställen också, och John Hawks är ju skitbra.
Ja, han är verkligen skitbra.
Och det har ju varit lite Oscars spekulationer kring honom.
Precis,
och
det här är också en film. Också, det här är exakt precis som Smashed, en film som man snackar om just på grund av sin, alltså huvudrollsinnehavare om man säger, som har verkligen utmärkt sig. Och John Hawks är ju en sån som har liksom gjort de här birollerna, och han kommer in och briljerar varenda gång i varenda film han är med i. Alltså tycker jag, Martha Marcy May Marlene, Contagion och så vidare. Alltså han är alltid svinbra. Så att det är kul när man får en sån här lite mer utmanande roll.
Kul att du drar på Contagion. Jag hade till och med glömt bort att han var med i den.
Han är med i Contagion typ i 5 minuter.
Ja. Men grejen är att jag hade blivit jättebesviken om han vann Oscar. Oscar för den här. För att,
det känns ju så typiskt på något
ja,
sätt.
Ja, det är så fruktansvärt just. Jag blir så arg i hela kroppen när jag tänker på hur alla de här producenterna sitter och liksom gnuggar sina händer och tänker så här: oh, vi gör en film om en handikappad snubbe, så får vi den där Oscarsstatyetten.
En handikappad oskuld dessutom.
Ja, alltså, ja. Och jag tycker att det är så fruktansvärt äckligt tänkt av dem att...
Det är lite alltså, exploitation nästan. Alltså lite.
Ja, men det är en sann historia, så jag köper hela grejen. Men jag tycker hela filmen berättas på ett litterärt sätt, känns som. Alltså alla bra delar av filmen berättas genom en voiceover. Så jag hade nog hellre läst boken, men den är ju baserad på artikeln som han skrev om det här.
Ja, okay.
Som jag antar var rätt lång då.
Och det här tyvärr är också en film som har totalt droppat från mitt schema.
Ja, och det gör inte så mycket. Jag gav den 2, för jag tycker inte att den var så bra. Alltså, det var just John Hawks prestation som var väldigt, väldigt bra. Jag vet inte om det var Oscarsklass, men... Nej,
men jag tror...
Så svårt är det att ligga på en bänk.
Ja, det har ju mycket mer...
Jag vet, jag skojar. Det är roligt. Något för ungdomen.
Ja. Nej, men jag tror definitivt att han kommer bli Oscarsnominerad i alla fall. Men, yes.
Sen tänkte jag i alla fall tipsa om en film som heter The Central Park 5, som jag tyckte var fantastiskt bra. Och som jag recenserade på Moviescene och gav en 5.
Oj, oj, oj. Ja. Då måste vi gå in och läsa den.
Ja, det måste ni göra.
Jag har faktiskt läst den.
Ja.
Så du
var lång.
Recensionen, ja. Ja, för att vara minirecension. Ja.
Det är ingen minirecension.
Nej, det var ju antagligen längre än de flesta andra recensioner. Ja. Men hur som helst, jag tycker att det var så intressant. För att det är en dokumentär som handlar om en våldtäkt i Central Park 1989. Och det är 5 pojkar mellan åldrarna 14-16 som döms för den här våldtäkten. Oskyldigt dömda, sitter mellan 6-13 år. Och det här dokumentären handlar om hur de lyckades fällas, även fast ingen hade någon bevisning mot dem. Och det handlar också om att de ska få rättvisa för att de inte har fått det än. De har stämt staten New York, men staten New York har sagt att de inte gjorde något fel. Mm. Och det är ju helt fel av New York. Och fruktansvärt intressant, och den tycker jag verkligen alla ska se som lyssnar på det här. Men nu tycker jag att vi går vidare till en film som heter After the Sea.
Yes. Ja, jag får inte droppa en.
Ja, okej, du får droppa en.
Okej, snabbt. Ja. Hannes kommer säkert vilja prata mer om den här sen. Mm. Men det är en film som heter Nameless Gangster, som är en sydkoreansk maffiarulle. Där i huvudrollen, nu vet jag inte vad han heter, men han som spelar Oldboy och som är... Den
min sick choy, va?
Ja, precis. Mm. Ja, bra. Psykopaten i Eyes of the Devil som vi pratade om i Halloween-avsnittet. Han spelar huvudrollen i den och han är som vanligt skitbra. Och filmen var också jävligt bra. Det är en ganska så här lång gangster-epos där man liksom får följa hans karaktär som tar sig... Han tar sig inte riktigt från botten till toppen, men man får liksom följa hela hans utveckling inom den kriminella kretsen i Sydkorea. Från typ sent 80-tal fram till nu typ.
Det låter ju väldigt intressant. Är det en hämndrulle på något sätt? För det brukar ju vara det när
nej,
det kommer till Sydkorea.
Det är det egentligen inte faktiskt.
Vi fortsätter köra. Det slängs i dörrar lite här. Men så är det när man spelar in fältet.
Nej, det är ingen hämndrulle. Men det är mycket. Det var inte så mycket våld som jag hade trott att det skulle vara. För det brukar ju vara det i lite sådana här sydkoreanska filmer. Men den var riktigt bra i alla fall. Och det är ju främst för Choi Min-sik.
Min-sik Choi.
Men är det inte att de vänder på namnen?
Exakt,
att Sydkorea har på ett sätt.
Det snackade vi om i förra avsnittet också. Det är ju det där med sydkorea, eller alltså koreanska namn. Det är det här, antingen Min-sik Choi eller Choi Min-sik. Det är samma med Kim Ki-duk eller Ki-duk Kim.
Eller Kim Ji-woon.
Blev det rätt?
Jag menar alltså Kim Ji-woon eller Ji-woon Kim. Det är också så här. Som man inte riktigt vet. Alltså det står ju olika på, alltså det räcker med att du går in på 10 sajter, så har du 5 som det står Kim Ji-woon och 5 som det står Ji-woon Kim. Alltså man vet inte.
Det är lite tunga twists.
Ja, ja, men Nameless Gangster var i alla fall skitbra. Så den rekommenderar att man ser.
Ja, jag ska se den.
Men åter då till After Lucia,
som jag nämnde förut. Och den såg vi faktiskt idag när vi spelade in det här avsnittet.
Yes.
Vi var alla och såg den.
Eller alla vi tre.
Ja, precis. Och vi var väl överens om att det var en väldigt bra film.
Ja, absolut. Eller väldigt bra. Alltså den var bra, tycker jag.
Ja, jag tyckte att den var jättebra.
Ja, jag tycker också att den var jättebra. Den är en av festivalens bästa.
Ja, och den är ju competition och den tror jag har väldigt stor chans
att absolut. Det är en av frontrunners tror jag också, absolut. Ja. För det stora priset, helt klart.
Ja, och det handlar ju då om en tjej, en ung tjej i Mexiko som...
Det är liksom, för att säga det kort, så är det liksom en hippie-hora-premiss, om man vet den svenska filmen. Väldigt likt i alla fall. Det är hippie-hora gånger tusen är det ju. Alltså det är en tjej som helt enkelt
hon flyttar till en ny stad och
med sin pappa efter att hennes mamma, hans fru har dött.
Och
gör
en grej på lite för många öl, helt enkelt. Och det är någon som på något sätt dokumenterar det här, precis som Hippie Pora.
Det sprids till resten av skolan.
Ja, och hon får den här hora-stämpeln på sig och blir liksom, alltså hon blir så grymt förnedrad. Ja. Alltså det tas till sådana extrema höjder att det nästan känns lite...
Vi diskuterade det där efter filmen att jag sa det i alla fall direkt när vi kom ut från biografen, att existerar ens mobbing på den här nivån? Alltså,
ja, så det känns lite...
Det känns väldigt överdrivet, så antingen om det ska vara lite så här
sagoaktigt. Jag tror ändå inte att man kan förneka att såna här saker händer.
Nej. Absolut, men det här är ju liksom en hel klass som händer som den här tjejen. Det finns, var är de här...
Det är väl därför det är en film, för att det är en väldigt speciell händelse.
Till och med i Hippie Pora finns det ju de här karaktärerna som liksom, oj, vi ska nog, kan inte göra det här liksom.
Ja, nej.
Det finns inte en enda sån person.
Det är verkligen gränslös mobbning.
Precis,
och vissa scener var så sjukt obehagliga i den här filmen. Jag tror jag aldrig har behövt titta bort förut. Men den här gången gjorde jag det.
Ja, den är väldigt jobbig att se.
Det fanns speciellt en scen som att det var så jävla jobbig att titta på. Den hade allt från så här klaustrofobi till alla möjliga
skräck, till ren skräck till det är ju känslobergdalbana är ju helt klart.
Och den här filmen går verkligen så himla mycket längre på alla plan än vad man tror att den ska göra. Det finns ingenting som händer i filmen som man hade kunnat gissa sig fram till, tycker jag.
Och grejen är att vad visste ni om den här filmen? Jag visste verkligen ingenting om den här filmen. Jag hade ingen aning om vad det skulle vara.
Jag visste att det är väl Mexikos Oscarsbidrag.
Absolut, det visste jag också. Men sen visste jag hade ingenting. Jag hade ingen aning om att...
Man skulle lätt kunna vinna best foreign-film, tror jag.
Och grejen är att, alltså, som sagt, jag hade ingen aning om att det skulle bli det här, att det skulle vända sig. För i början känns det ändå som att hon kommer in i gänget på något vis. Mm. Så här att det är inte det här klassiska mobbningsgrejen, att hon får inte sitta med de andra och käka i matsalen, utan det är helt annorlunda. De liksom tar in henne med öppna armar först.
Hon är ju den populära tjejen.
Precis, en del i gänget. Och sen så händer då den här grejen och då vänder sig alla.
Och då får man se vidrigheten i ungdomar, att de bara kan... skifta så fruktansvärt snabbt.
Men då är det frågan att det är ju liksom en, ja, som sagt, jag tror i alla fall att det här är en grov, alltså att man överdriver grovt.
Ja, men det är klart, men det måste man göra. Hade det inte varit överdrivet så hade det antagligen inte varit en
grejen är film, att jag och Patrik sa ju också sen, vad vet vi svenskar om liksom mobbingläget i Mexiko? Ja, alltså det har man ingen aning om heller.
Folk kanske är sjuka i huvudet i Mexiko. Det vet ju inte vi, har aldrig varit i Mexiko.
Nej, inte jag heller.
Men efter den filmen så drar vi den slut.
Precis, exakt. Men det är roligt också, för att de filmerna som vi svenskar ser om Mexiko, det är ju liksom om drogkriget. Vilka andra filmer ser man från Mexiko som inte är om drogkriget?
Jag vet inte hur många filmer jag har sett från Mexiko, är det talat?
Nej, men alltså filmer som utspelar sig i Mexiko i alla fall.
Ja.
Alltså det kan vara typ Oliver Stones, eller vad säger jag, inte Oliver Stones, utan Steven Soderbergh's Traffic i delar i Mexiko. Då är det de här liksom ökenstäderna typ.
Machete,
precis. Ökenstäder där folk liksom krigar varandra till döds. Här är det en vanlig, lite mer, alltså en vanlig mexikansk stad.
Jag visste inte ens att filmen var från Mexiko. Så jag satt och funderade jättelänge på om de var i så här södra Spanien eller om de var i Mexiko. Men sen så sa de pesos. Jag trodde först att de sa pesetas, för det var valutan i Spanien innan de fick euron. Men sen så
såg jag att man hade en iPhone 4.
Det är en otroligt obehaglig film. Men samtidigt känner jag också att det är lite, inte ens i närheten av petavarning. Men det här att det blir lite långtråkigt, det blir lite torrt, alltså det ska vara så himla...
Ja, precis, det var en väldigt intressant grej med filmen, att de hade statiska kamera, de ställde kameran och så bara tryckte på record och så lät de skådespelare. De satte den på ett stativ liksom.
Det gillade jag väldigt mycket faktiskt med filmen. Det, alltså, jag tyckte inte... Nej, alltså, jag upplevde den inte som långsam, utan jag tyckte liksom tempot var bra hela filmen igenom. Att det, alltså, jag vet inte, det blev liksom så här... Det blev liksom så här scener. Alltså det blev så tydliga scener med att man liksom bara ställde kameran. Det är en scen som utspelas och så...
Det gjorde också att det kändes lite mer klaustrofobiskt och jag tyckte att alla långsamma scener var långsamma på ett befogat sätt. Liksom. Det krävdes att man fick den här oj, nu dog min röst. Den här känslan av att det är ett vanligt hem liksom. Och de är vanliga mot varandra. Det är inga snabba klipp liksom, dialog
och sen, på det sättet, utan sen tillför det också lite att man sitter där och inte kan göra någonting.
Precis,
alltså till alla de här hemska sakerna som händer den här tjejen. Så bara sitter man där, kameran är liksom fast och vi liksom sitter ju fastlåsta i biofåtöljen där och liksom bara
Den påminner lite om svenska filmen Play som var på Stångfilm.
Ja, just det, tempomässigt och så här.
Den tyckte jag dock inte om alls.
Jag tycker Play tycker jag är en bättre film faktiskt, måste jag säga. Eller vet du, jag ska tänka på det där.
Du ska ju recensera filmen.
Yes, det ska jag.
Det är oroliga.
Jag väntar mig en femma.
Rasmus sa med kärlek, hoppas jag, när vi gick ut från salongen, att det är tråkigt att den enda personen som saknar empati ska recensera den här filmen. Så att, ja, jag får se.
Det var no love in that statement.
Men, alltså jag gillar den också. Men det är ju som sagt, det är lite det här, lite långtråkigt. Lite mer tryck. Alltså, och sen gillar jag, alltså skådisarna är fantastiska också. Det skär ju sig aldrig i trovärdigheten enda gång, tycker inte jag. Alltså de känns verkligen, det känns verkligen autentiskt. Och man känner inte igen, i alla fall inte jag, man känner inte igen en enda kotte. Och därför blir det också det här att det här är helt nya människor för mig. Vi har ingen Brad Pitt här någonstans, utan det är liksom alla är helt fräscha. Alltså så att de är de här människorna som de pratar om.
Ja.
Så att det tillför också väldigt mycket till filmen, tycker jag.
Ja, precis. Och nu tycker jag att vi stryker efter Lucia och går vidare till den filmen vi precis såg.
Det gör vi.
Ja,
det gör vi. Robert Zemeckis Flight, helt enkelt.
Precis.
Som var, bara för att återgå där, och hans första live action film då sedan 2000 års Castaway, helt enkelt. Det är helt sjukt att Castaway är 12 år gammal förresten, eller hur? Det är helt sinnessjukt.
Eller?
Det tycker jag. Alltså den känns mycket nyare för mig, den filmen. Castaway.
En Flight.
Nej, men alltså Castaway
känns... Vi såg alltså Flight för 3 timmar sedan.
Castaway känns 2006 för mig. 2005, 2006 kanske. Skit. Men i alla fall, det är kul att Robert Zemeckis nu är tillbaka. Och jag tycker att Flight var en väldigt bra film. Ja, den uppfyller mina förväntningar.
Förklara vad den handlar om, Victor.
Ja, alltså det handlar om en väldigt intressant historia, för att det handlar om en pilot som spelas av Denzel Washington. Han heter Whip, heter han, va? Jävligt skönt namn.
Whip Whitman,
ja, precis. Skönt namn. Och
jag tror han heter Whitman först.
Och han är med om en väldigt spektakulär grej när han då är, alltså han är som sagt pilot och flyger en commercial airliner. Fylld med, vad var det, 120 pers, lite drygt.
102
kanske. Men i alla fall, över 100 pers sitter i det här planet. Och det blir ju katastrof då uppe i luften. Det händer någonting med planet som är...
Fruktansvärt obehaglig scen här planet.
Exakt, både jag och Rasmus är ju extremt flygrädda, båda två.
Inte extremt, han är extremt, jag är flygrädd. Typ för att jag tycker att det är jobbigt att vara jättehögt uppe.
Precis, det är samma med mig där. Och så att då är det jobbigt att se såna här scener. Och det här tillhör ju det mest fruktansvärda jag har sett någonsin när det gäller flygplan. Och det senast kanske var i Castaway, när det jävla flygplanet störtar. Så att Zemeckis, han kan det här med flygkrascher. Och den här planet då, för att kunna rädda det här planet, så gör ju den här piloten då, Whip, som spelas av Washington som sagt, gör ju en manöver som är liksom, som inte liknar någonting man har sett tidigare. Han vänder planet upp och ner och flyger inverterat, och så för att kunna plana ut planet då.
Inverterat betyder alltså upp och ner,
inte inåt, åt andra hållet. Det är svårt att förklara vad
jag tycker. Inverted låter ju som att de menar att de flyger ut och in.
Fast det känns lite Top Gun-referens. Det finns ju en scen där när Tom Cruise och Goose flyger, alltså
Tom Cruise och Goose,
Tom Cruise och Goose, ja. Maverick och Goose flyger inverterat över ett annat plan, och då är det oh we're inverted, och de driver lite med det där i flight också.
Yeah, we're so inverted.
Ja. Men i alla fall han vänder till slut runt planet och lyckas liksom glidflyga ner till marken helt enkelt, och det är 6 personer som dör av de här 102. Men sen så blir ju då livet lite surt för honom. Han är hjälte i typ en dag kanske. Sen kommer ju då en rapport från ett drogtest som gjordes på alla passagerare som drogs ur planet,
som visar att han har alkohol och kokain i blodet. Yes. Men så ska vi inte berätta om han.
Nej,
för det är ungefär där filmen tar fart och precis visar vad den egentligen handlar
det blir,
om.
Det blir liksom en, alltså den utmanar publiken i så här att, alltså, för att man vet ändå att den här piloten Whip, han är den enda som kunde ha landat det här planet. Alltså de liksom berättar att de har testat andra piloter och så vidare, och planet hade kraschat, alla hade dött om det hade varit någon annan pilot. Men sen vet man också att han var hög och full samtidigt när han flög det här planet, vilket är ganska illa.
Så jag tycker det är det största argumentet till varför knark borde legaliseras.
Men precis, för att Whitman spelar den som årsson.
Han hade inte klarat det om han inte var på.
Precis, precis. Så att det är ju det, alltså det är ju liksom en intressant konflikt som ställs, alltså både i filmen, det är ju filmen, alltså filmens grundkonflikt, just de här två olika världarna om man säger då. Och det blir ju samma konflikt i våra hjärnor liksom när vi sitter och kollar på filmen. För mig i alla fall, det blir jättesvårt verkligen att kunna, alltså veta liksom var man ska ha sina sympatier någonstans.
Ja, men alltså jag känner mycket i filmen att det här känns som en film som kommer passa perfekt för den icke-filmintresserade på söndagkvällen 21.00 på TV4 med reklam.
Eller,
med reklam och nyheter. Det är precis de här. Det finns actionmoment. Det finns de här, just de vad säger man,
alltså dramascenerna, just ja, de intima, lite mer dialogscener och sådär, alltså ja, det är...
Precis, och det finns de här motsättande krafterna i filmen, och sen också tårdrypande scener.
Ja,
så det är den perfekta. Jag tycker inte det är den perfekta biofilmen, men den perfekta TV4 21.00 istället för Beck-filmen.
Ja, lite så, jag håller med.
Och därför, i och med att jag får den känslan, så kan det omöjligt bli mer än en typ 3+ film.
Nej. Alltså för mig är det också en 3. Alltså jag hade ju hoppats att det här skulle bli verkligen bli
Denzel Washington är ju bra, men han är fortfarande Denzel Washington.
Bäst är ändå, måste jag säga. Jag tycker Denzel
Washington, det känns som att Denzel Washington är alltid Denzel Washington. Man, ja, just man säger gör han alltid att han,
alltså ändå, ja, man säger ju det, men alltså jämför rollprestationen här med Safe House exempelvis. Det är två helt
olika. Jag tycker ändå inte att är det. Han är fortfarande,
jag tycker det är 100%. Alltså jag tycker här underskattar han är Denzel Washington, tycker
jag. Nej, jag tycker inte det, för att han har fortfarande den här wife beater karaktären liksom.
Fast det har han inte.
Jo.
Nej.
Jo, det är det han har.
I båda filmerna.
Det tycker inte jag.
Vilken film är han inte så?
Ingen av dem. Wife beater karaktären är inte varken Safe House eller Flight. Jag fattar ingenting av
det. Han är ju liksom en
han är oansvarig, han liksom oansvarig. Är alkoholist och ja, liksom.
Fast det är ju inte i Safe House. Då är allt annat mot det. I Flight är han en karaktär som är totalt utan kontroll. I Safe House är han en karaktär som är 100% under kontroll. Aldrig skulle ta en öl på jobbet. Så att
nej, alltså, det här är liksom... jag tycker inte han är White Peter snubbe i Safe House. Men nej. I Flight tycker jag han har lite den
här. Så att här måste jag liksom
kraftigt säga ifrån.
Alltså,
för det här är
även om han... Alltså man ser ju att det är Denzel Washington i båda filmerna, men det är ändå två helt olika rollprestationer.
Jag vet inte, jag tycker det var länge sedan Denzel Washington gjorde någonting annorlunda och kreativt liksom.
Senast för 3 timmar sedan, tycker jag.
Jag tycker alltid att han är ungefär samma karaktär, fast med olika yrken typ, och olika familjeförhållanden och sånt, men annars är han är ju samma person liksom. Jag tycker att det märks väldigt mycket att det är, alltså man tänker verkligen att det här är samma snubbe som jag såg i Safe House, bara att han är en annan setting.
Jag håller verkligen med, alltså. Jag har inte det problemet med Washington. Men alltså sen tycker jag att när vi snackar skådisar, så är det ju att birollslistan är ju kanon, tycker jag. Alltså verkligen just
John
Goodman är grym.
Goodman,
ja, liksom. Han glider in och lyssnar på Rolling Stones på sin iPod eller vad det är, och den scenen är ju helt underbar. Alltså, han ska besöka den, alltså det är Swartzens karaktär på sjukhuset precis efter olyckan. Mm. Och det är bara, det är ju så som
jag hatar såna scener i filmer när de drar igång en låt så här jättehögt. Mm. Och spelar typ 10 sekunder.
Ja, det var alldeles
och så bara drar de ner liksom.
Det var alldeles för kort.
Det är liksom såna scener man måste man dra ut lite, ja, precis. Ja. När det är sånt högt så här, musik ljudspår till liksom, så måste man ha i alla fall någon.
Däremot så är det ett skön övergång.
Fem minuter senare John Goodman går in på det låret.
Ja, jag hade gärna sett det i slow motion.
Ni kunde ha kört i slow motion i och för sig.
Ja, och dragit ut.
Men grejen är att
när kommer indie-rullen som blir John Goodmans huvudrolls genombrott typ?
Ingen aning, men han är ju jag vill kunglig i exempelvis Red State. Har du sett den?
Ja.
Kevin Smith Red State. Ja, där gör han en lite större roll.
Ja, men jag vill fortfarande ha liksom en jag vill ha han i Smashed liksom.
Det fast inte Aaron Pauls.
Nej, kanske inte Aaron Pauls karaktär, men kanske att han har en äldre fru eller whatever, och det är samma film liksom, alltså den grejen.
Ja. Men sen innan vi går förbi där, alltså just den scenen, det är rätt intressant att då hur de går från det här med diegetisk och icke-diegetisk musik, att först är det Rolling Stones, alltså ut i, alltså man märker att det är liksom inte i filmen, det kommer ingenstans ifrån.
Nej.
Och sen så bara liksom drar de ner det in i hans hörlurar, om man säger. Så att det är en rätt skön just musikövergång.
Mm.
Som det är väl kanske ingen, det är väl inte så nytt det där greppet kanske. Nej. Men ändå, jag tyckte ändå de skötte det rätt snyggt. Men som Patrik säger, det är för kort snutt.
Ja.
Rolling Stones.
Ja, det var bara en grej som
skulle precis, att bara pressa in en låt där precis.
Ja, precis. Och det har jag sett i flera filmer nu. Och ja, det är det lite på.
Men det jag skulle komma till, bäst i hela filmen är Kelly Riley, som vi har sett tidigare i Sherlock Holmes och Eden Lake exempelvis, den här brittiska skådespelaren som jag tycker gör en fantastisk prestation i den här filmen, som en drogberoende tjej helt enkelt, som kommer i kontakt med den här Whip när han ligger på
lite av en fattig mans Jessica Chastain.
Ja,
ja, faktiskt.
Nej, men hon är otroligt bra i den här filmen. Jag tycker hon äger varenda scen hon är med i den här filmen.
Ja,
helt klart. Hon är bäst.
Ja.
Och sen Bruce Greenwood, som också gör en sån här liten, och Don Cheadle också jättebra. Bruce Greenwood spelar någon sån här.
Jag var nästan helt säker på att jag såg Don Cheadle cykla förbi mig på Götgatan några veckor sedan.
Det är mycket möjligt. Mycket möjligt. Nej, men jag tycker också Flight är en 3. Det är en besvikelse för mig. Alltså, jag trodde den skulle vara bättre.
Mm. Jag hade faktiskt inte jättestora förväntningar. Hade ju hört att det inte alls är lika mycket. Vad ska man säga, att det inte alls har så mycket med den här olyckan att göra som man trodde att skulle göra, att det mer är hans beroende till alkohol och sådana grejer. Och jag vet inte, jag blev inte så himla taggad på den idén, för jag tycker trailern talade så himla mycket mer om just det här, just the accident liksom, att det skulle centrera mer kring det. Men sen så blir det blir alltså en vanlig Denzel Washington film, och det tycker jag var rätt tråkigt. Men sen så finns det element som gör att den ändå blir bra, som till exempel birollsinnehavarna.
Sen gillar jag dock hur
Washington är ju fruktansvärt. Jag hade aldrig haft honom i min egen film liksom.
Ja, det håller inte jag med. Skulle jag kunna göra någon.
Han hade kunnat få spela en roll, och han hade kunnat haft en scen där han slår sin fru. Bara så här, bara för att få det confirmed.
jag tycker,
för att kunna få in så här, på hans trademark på IMDb att ska stå wife beater där.
jag tycker en annan grej som är rolig med den här filmen tycker jag är att det känns som att Zemeckis leker lite, alltså just visuellt och så här. Det känns som att nu gör jag liksom en live action film igen. Nu har jag jobbat med animerat, och vi har liksom kunnat skapa allting i
minnet. Att den blir lite crazy ibland när den. Det finns liksom en scen där han tar en drog, och sen så blir kameran helt wobblig.
Precis, lite sådana grejer. Alltså just att Zemeckis vågar leka. Sen finns det en som jag tyckte var briljant, alltså en liksom kameruppsättning bara, där han funderar på, han är på ett hotell. Och så funderar han på att ta en sån här liten vodkaflaska som finns i, för att han kommer in i ett annat rum. För att de har ju sett till att i hans rum finns det inget sprit liksom. Inget sprit, ingenting sånt. Men så kommer han in i ett annat rum, och där står det en full jävla minibar med så här supersmå vodkaflaskor. Och då funderar han på om han ska ta en, och så bara skruvar han upp korken, och sen så sätter han på den igen och ställer den uppe. Och då har man liksom kameran på den här lilla vodkaflaskan. Han ställer den uppe på kylskåpet, Och sen så precis alltså man låter, han låter verkligen, Zemeckis drar verkligen ut på scenen.
Ja.
Och sen precis när man tror att han ska kliva bort, så ser man bara handen kommer in i bilden och bara rycker åt sig den här vodkaflaskan i slow motion. Och den älskade jag verkligen. Ja. Den lilla sekvensen, det är sånt där.
Vad bra att du förklarade den.
Ja, precis. You gotta enjoy the little things. Alltså här är verkligen ett sånt ögonblick för mig. Det är skitbra.
Ja. Jag vet inte, jag tycker det känns lite som att nu har han ju dött tyvärr, men det känns som att Tony Scott skulle kunna ha gjort den här filmen.
Det tycker jag inte jag alls.
Det är Denzel.
Inte alls. Nej. Någonstans.
Jag tycker inte heller.
Nej. Just kamerarbetet i Tony Scott-filmer är ju alltså alltid så här handhållen kamera, skakigt. Snabba klipp, allting, det är ingenting sånt i Flight.
Men han är ju sämst, så det är ju Zemeckis också. Så,
nej men jag håller med, alltså, jag hade inte så höga förväntningar på det här. Även om Zemeckis har gjort jävligt mycket bra i sina år, så hade jag ändå inte, så hade jag inte så höga förväntningar på det här. Och jag vet inte, alltså, jag har väldigt så här, svårt för att liksom, känna något större för såna här filmer liksom. Mm. Det är liksom, jag blir lite underhållen i 2 timmar, men den ger inte så mycket.
Men det är en dussin film.
Ja, det är ju det. Alltså, det är inget liksom storverk det här. Det görs inget fantastiskt någonstans egentligen. Nej. Utan det är bara lite småputtrigt.
Jag hade velat se John Hawks spela Denzel Washingtons karaktär.
Ja. Men det skulle också kunna
funka. Blackfaced också.
Mm. Ja. Det hade blivit mycket mer intressant. Jag tycker att det är Denzel som förstör filmen. Någonstans. Ja, den hade kunnat bli jättebra, men sen så är det den där snubben som alltid spelar samma karaktär.
Jag tycker inte att den verkligen inte någonting med det. Jag tycker bara att filmen är liksom slätstruken. Filmen är den vågar liksom inte, även om den hanterar allt det här intressanta, de här alltså etiska moraliska frågorna som man ställer sig själv då som person och människa, men ändå så känns det som att de inte riktigt vågar ta det hela vägen. Det blir lite. Nej.
Och sen tycker jag det blir, för att återgå till det här med tonproblem, så tycker jag det även blir lite så i den här också, kanske främst med John Goodmans karaktär som blir liksom den här lite comic relief snubben och framförallt i en scen som jag inte ska berätta, men när de ska ta droger och han kommer in där och det är reaktionerna från Bruce Greenwoods och Don Cheadles karaktär.
Du har alltid problem med när det blir comic relief.
Inte alltid.
Men det är ju oftast dåligt när det
är. Det är nästan allting du har klagat på under de här festivalpoddarna är just scener när det är mycket
skratt. Men jag håller med på det, alltså, det är ju så.
Jag vill ha när det bara så här obehagligt i alla, som i Eftelsia, när det bara så här sjukt jobbigt att kolla på inte
hela vägen liksom. Ja. Ingen glädje whatsoever, bara mörker.
Det kommer inte in en John Goodman och lyssna på Rolston så bara, ska vi dra en lina eller?
Exakt. Ja. Han är ju verkligen den här stereotypiska knarksnubben, det är han ju. Alltså det är ju verkligen, det är ju en stereotypisk film. Det är en väldigt enkel film. Så att,
ja, men det är ju det jag menar med att den passar att gå primetime på TV4. Ja, eller TV6.
Men samtidigt så känner jag att det inte har någonting med Denzel Washington överhuvudtaget att göra. Jag tycker att han gör kanonprestation i den här filmen. Och ofta gör det, även i Safe House.
Fortsätt svälj din skit, Victor. Så går vi ändå vidare i livet. Ja. På söndag, då kommer vi köra sista avsnittet av festivalpodcasten som vi har kört nu ute på fältet.
Yeah.
Och då kommer vi också veta vad vinnarfilmen på Stockholm Filmfestival 2012 blev.
Precis, det finns ju den här vinnarfilmsvisningen som är på kvällen på söndagen.
Precis,
och innan dess brukar det inte vara typ runt lunch eller något sånt där. Där de brukar
utannonsera om det är ett pressmeddelande. Vilken som har vunnit.
Det är bara pressen.
Keep it quiet. Liksom. Ja. Och det ska bli intressant vilka som ska vinna. Och jag vill höra, pojkar, vad ni tror kommer vinna. Och vilka alltså, det står emellan.
Som vi sa så var ju Efter Lucia var ju en het kandidat.
Det är det.
Och sen så jag nämnde det innan på alltså filmen ni snackade om i förra avsnittet. Men idag så var ju jag och filmmixens vikarie från förra avsnittet, Erik. Bland annat var och såg Beast of the Southern Wild. För första gången båda två. Och jag vet inte, alltså jag tyckte den var rätt medioker faktiskt, måste jag säga. Alltså, det är en 2 av 5 film för mig. Jag tyckte samma där tyckte jag att det var problem just med lite att den blir lite långtråkig. Jag älskade verkligen musiken i filmen och jag tyckte om stilen och så här, men den blir otroligt långtråkig verkligen. Jag sitter och vrider mig i salongen liksom. Jag kollar på klockan och när jag såg End of Watch, då var det satt på nålar i 1 timme och 50 minuter. Jag har sett den här filmen 2 gånger nu. Jag sitter på nålar båda 2 gångerna. 1 timme och 50 minuter. Alltså ingen tid på klockan, ingenting. Alltså det är så en film ska vara. Men Beasts of War lyckas inte med det.
Nej, precis. Alltså, jag tycker att den filmen känns lite som en Paulo Coelho-bok, ljudbok liksom, med vackra typ, bilder på New Orleans.
Han är
en sexåring som läser
det. Nu får det vara jävligt
snabbt. Absolut, det jag skulle komma till med den var att det är också en kandidat, skulle jag säga, till bästa film.
Absolut, jag
den
är med i competition. Och jag tycker att det står mellan After Lucia, Beast of the Southern Wild och Call Girl. Jag hade tyckt att det var jättetråkigt om Call Girl vann, för den har redan fått så mycket praise. Liksom. Så det känns inte som att den, med tanke på att den är på varenda jäkla Stockholm Filmfestival poster överallt, så hade det varit tråkigt om den vann där. Det känns så väntat. Så,
ja, precis. Jag känner likadant, både med liksom Beast och Call Girl, att de har fått så jävla mycket uppmärksamhet, så det vore trist om någon av dem vann. Alltså, jag har sett 10 filmer som är i competition, och även After Lucia tycker jag nog är den som känns bäst, eller liksom en av de troligaste vinnarna.
Jag har sett 7, och jag tycker att av dem, förutom Call Girl som jag tycker är den bästa filmen av dem, så tycker jag absolut att After Lucia är den som förtjänar att vinna mest.
Och jag har sett 5 av dem i in competition filmerna och det skulle vara roligt också. 2 av dem jag har sett, det är ju några alltså extrema wildcards, skulle man kunna säga, om de hade vunnit, och det är ju australienska Wish You Were Here och
den kommer aldrig vinna.
Nej, det tror jag heller. Och samma gäller Compliance, amerikanska Compliance. Det tror jag inte heller kommer vinna, men det skulle vara kul alltså om någon sån film vann, något riktigt wildcard.
Jag tycker att After Lucia känns som ett wildcard ändå.
Nej, det tycker absolut inte jag. Nej, inte ett wildcard.
Nej, men alltså, ni kan inte bara tänka på så här vad filmkoordinatorerna säger. För enligt dem så är det ju inget wildcard om den vinner. Men jag, och jag tror att det är väldigt få, har hört talas om After Lucia förut.
Absolut, men det känns ändå som en rätt...
Beasts of Southern Wild och Call Girl har ju varenda jävel hört talas om.
Precis, men ändå, alltså jag tycker After Lucia känns 100% lika mycket som exempelvis Beasts of Southern Wild, som en så här festivalfilm som kan ta hem det stora priset. Det gör däremot inte Wish You Were Here och Compliance. Jag tycker de är wildcards på helt andra.
Jag hade ju varit väldigt förvånad om de vann, men det tror jag verkligen.
Men roligt. Alltså, jag tycker det är roligare att något sånt vinner. Liksom,
fast de var inte alls lika bra som de andra.
Ja, alltså, jag tycker...
Eller Beasts of Southern Wild var inte heller lika bra. Alltså det är Call Girl eller After Lucia som jag tycker.
Och jag har inte sett Call Girl än. Fan, jag ska göra det snart.
Men egentligen när jag tänker efter så är det bara After Lucia som jag vill ska vinna. För just för Call Girl har fått så jävla bra
kritik. Av de 5 jag har sett så är det After Lucia som är bäst. Alltså. Absolut.
Jag hoppas lite på Lore också, som jag pratade lite om i förra avsnittet.
Ja, just det.
Och sen alltså det finns ju väldigt många bra. Syster såg jag, Hannes tyckte jag om väldigt mycket. Sen Tabu fanns också väldigt bra saker i, även om den blev lite seg i sin helhet. Och Una Noche som jag såg häromdagen, som jag också tyckte var jättebra.
Jag missade, jag hade 2 visningar inplanerade, men den
missade båda. Una Noche känns också som en film som skulle kunna vinna också.
Alltså just det här med att vi snackar om det blir lite segt, lite långtråkigt och så här. Alltså jag tycker tyvärr, alltså det är rätt sorgligt, så känns det som ett genomgående tema just när det gäller filmfestivaler, att det är lite, alltså det är lite segt och lite torrt egentligen, ganska mycket, och det är ju dumt att säga så egentligen, men jag känner många utav filmerna jag ser...
Det låter som att det är perfekt för dig.
många utav filmerna jag ser, så känner jag så här någon gång under filmen att fram med The Fast and the Furious nu liksom. Fram med Vin Diesel.
Du sa att du tänkte på det under After Lucia.
Ja, lite så. Alltså, men det är inte så illa.
Och explosionerna.
Exakt. Nej, men det är inte så illa. Men jag tycker om, jag har som sagt, jag älskade Tree of Life exempelvis, som alla vet vid det här laget. Och den är ju liksom, den har inget sånt alls. Så att det finns jättemånga sådana filmer som tilltalar mig också. Men det, jag känner att jag blir uttråkad. Jag tittar på klockan alldeles för mycket i biosalongen.
Jag tittar på klockan nu, Victor.
Så nu ska vi rappa upp här.
Det kan ju vara så att just när man ser så mycket filmer under festivalen, att man ser 3-4 filmer på en dag, då blir det lite så här att man sitter och kollar på klockan och liksom,
man vill ju gå vidare till nästa film.
Ja, precis, för det är så stressigt om man sitter där i biostolen och bara, ja, nu börjar nästa snart och jag måste hinna ut och köpa
kaffe. Men samtidigt, och då är ju de bästa filmerna är ju de som övervinner det då. När man till exempel går in och sätter sig och ser End of Watch, och inte har den känslan en enda sekund i hela filmen, att man bara sitter totalt fastnaglad. Så varför kan inte en Watch få vinna?
Därför att den inte är med i competition.
Det vet jag också.
Enkel förklaring på det problemet. Ska vi säga att filmmixen ändå hoppas att After Lucia vinner competition?
Ja, hittills av de filmerna vi har sett.
Och det var allt vi hade för det här avsnittet. Ja. Vi kan ju nämna att Hannes Kinnunen inte var med, men det var säkert ingen som märkte ändå. Puss och kram, vi syns nästa avsnitt, och då, då vet vi vem som är vinnaren.
Ja, yes.
Allting ska bli
intressant.
Ja,
ha det bra då. Tja, tja.
Vad mycket kul vi gjort.
Och vi har hittat på.
Men tiden går så fort. Nu är det dags att gå. Hej då, vi ses. Ajöf.